Har ju någonsin spelat in så här tidigt?
Ja, en gång tidigare. Vi var lika chockade då också, eller ni var i alla fall.
Var jag med?
Jag för mig det. Okay. Eller kanske var det inte det, men jag vet att vi har spelat in väldigt tidigt en gång.
Mm. Mm. Vi är uppe i åtta nu, så några dumma jävla knegare.
Ja. Små knegare är lustiga att se. Kommer du ihåg det?
Det var inte det här jag
började. Pizza från Jordbro.
Det var här, det här var inte anledningen. Ja, just, ja, men det är väl
Mods,
de kallar oss Mods-trilogin, va? Just, ja, just det.
Att
de...
Dårar och Dönickar, va? I den.
Små, men är det inte...
Okej, okay. Tror jag från Dönickar.
Det är väl att de står och super Kent och Stoff i tunnelbanan? Ja,
jag vet.
Okej, okay. Jag
hänger inte... Dårar och Dönickar var ett skämt.
Mm, okej. Okay. Nej, men jag menar, det här var inte anledningen till att man började jobba som poddare.
Verkligen inte.
Att vara på jobbet klockan nio, som någon jävla... Som någon jävla jerk-off.
Gå in och stressa att kolla mejlen.
Alltså, man är helt död.
Hur står ni ut?
Nanna är kliniskt död. Vi ska spela in den här podden.
Jag gick upp halv åtta i morse. Förstår ni hur det känns?
Vi kommer vara tvungen att lägga henne i
jag la mig också fyra
narkoskoma under den veckan. Så ska jag hämta det igen så. Vi var tvungen att lägga henne i koma. Hon gick upp så tidigt.
Vi säger välkomna till det 185:e avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladets kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. På plats i Malmö musikstudio den här veckan är jag, Ola Söderholm, och Nanna Johansson och Jonathan Unge. Hej på er.
Hallå.
Hej. Den här veckan ska vi prata om utvecklingen av det fria skolvalet, Ungerns premiärministers renjakt i Sverige, och så blir det premiär för det nya stående inslaget Killar som fattar.
Jep.
Mhm.
Men först tänkte jag ta upp en grej som har hänt sen sist, och det är att det var det 1 april.
Mm.
Så då har det som vanligt varit många aprilskämt i medierna.
Yep.
Till exempel skrev socialminister Annika Strandhäll på sin Facebook-sida, citat, för att minska det lösaktiga lösgodisätandet föreslår jag och regeringen att ett nytt lösgodismonopol införs i Sverige.
Yeah. Bra skämt.
Enligt den nya lagen som ska gälla från 1 april 2019 kommer lösgodis framöver endast säljas på Systembolaget och ett mindre antal certifierade butiker. Men det var ett skämt i alla fall.
Yeah.
Ett annat skämt var Norrtälje Tidning som skriver att Netflix ska göra en remake av Saltkråkan som ska spelas in i Roslagens skärgård.
Mm.
En remake som fått titeln The Salty Crow.
Jävla bra.
Bra.
Jag vill se.
Först tyckte det var tråkigt, nu blev det jättebra skämt.
Undrar vem de ska kasta som Tjorven.
Jag tror att det stod också.
Ah.
Det var så här Alicia Vikander som var med Malin.
Benjamin Wahlgren som Tjorven.
Vad heter då? Ann Westin.
Precis, Ann Westin som Tjorven var jättebra.
Ah.
Men hon är ju 60.
Kan du bara ta ett steg utanför boxen i 5 sekunder, Ola?
Jag vill inte ha någon sån fritolkning utav Saltkråkan. Ja, men det här, jag tog bara upp det här för att det här var exempel på aprilskämt från i söndags.
Ja.
Men det jag skulle komma till var att det bästa och smartaste aprilskämtet hade DN Kultur.
Mm.
För 1 april så publicerade de ett långt personporträtt av sin egen hovnar, Kent Visti.
Mm.
Ni vet honom kanske.
Ja.
Han är den här rebellprästen som också är satirtecknare. Publiceras bland annat i DN Kultur. Och det brukar vara... Har ni har sett hans bilder, eller?
Ja,
ja, jag brukar... De är så uppenbara att de är svårtolkade.
Ja, men en sån bild och bakgrunden brukar se ut som något sånt här gulaktigt gammaldags skrivmaskinspapper.
Mm.
Och på det är en grovt skissad gubbe. Och så är det en text bredvid gubben som då är det gubben säger.
Mm.
Det är väl ofta att det handlar om kanske nättroll eller Sverigevänner. Till exempel nu i samband med 1 april så var veckans Visti. Så skönt det ska bli när 1 april är över så man kan tro på allt som står på internet igen.
Just det.
Och så, ja, det är skämtet att så dumma är de där nättrollen. I alla fall, det är en kultur publicerar då den 1 april. Alltså som ett skämt publicerar de det här personporträttet av den som det står i ingressen, citat, otypiske prästen Kent Visti.
Mm.
Och bara det är ju jätteroligt. Eller hur? Ja, men för min fördom om Svenska kyrkan är att det knappt finns en enda präst som inte är exakt som Kent Visti. Eller hur? Det kanske finns där en konservativ falang också i Svenska kyrkan, men typ 60-70% är väl i alla fall den här lite så här myshumanistiska rebellprästen. Så här, rock on kids prästen.
Åker han bike också? För det tror jag att alla präster gör.
Ja, exakt. Alla är knuttar. Ja. Exakt. Ja, men det är ju väldigt kul då, att det är kul aprilskämt där, och det är en kultur att de låtsas som att de tror att en präst är som Jan Malmsjö i Fanny och Alexander. Och att det är så himla otypiskt med en sån här präst. Som är knutte och en tatuering och snusar. Ja, men kan inte visa, när den otypiska prästen som sprider sin lära såväl i predikningar som i satirteckningar. Och i den här intervjun så ställer de då frågor till honom som: hur viktigt är humor för dig? Mm. Och han svarar: det är jätteviktigt. Den israeliska författaren Amos Oz säger att kännetecknande för en fundamentalist är att den inte har någon humor. Jag tror att det är så.
Det är lite som Henrik Schyfferts sommarprat, den första han gjorde. Som skulle vara som alla sommarprat är.
Ja, just det.
Lite samma skämt har den här artikeln.
Ja, exakt. Ja, för just det, Schyffert gjorde det när han var kanske 23 eller något sånt där. Det, och nu kommer Öppna landskap. Ja. En låt jag tycker skulle kunna vara en alternativ nationalsång. Att han gjorde alla sommarprat och klyschor. Ja. Ja, men det är verkligen den här, det är lite samma andra den här. Och det är så bra. Ett annat citat ur den här fejkade Kent Twist-intervjun är: med dagens polarisering har satiren ett otroligt ansvar. Den kräver att man också kan driva med sig själv. Jag tänker ofta att vi skulle ha behövt en sådan som Tage Danielsson nu.
Fan vad bra de är på B-kultur.
Ja, men här den här kommer Tage Danielsson. Vi hade behövt en sån som Tage Danielsson. Hans långsamhet och självdistans. Då kände jag att det blev nästan för mycket. Ja. Nu är det inte så
sluta
subtilt.
Sluta skriva oss på näsan.
Det är inte så subtilt längre där aprilskämtet.
Vi vet att det är ett skämt.
Exakt. Det är så när man har det perfekta liksom, tonläget liksom. Nästan så här perfekt Danielsson-artikel. Men sen så kommer man med Tage Danielsson. Då blir det lite Fast det är ändå kul, det blir alltid roligt när någon i ett forum som DM Kultur säger: vi hade behövt en sån som Tage Danielsson idag. Det är kul ändå. Man kanske kan unna sig det. Men det är också väldigt kul av aprilskämtmakarna på DN Kultur att lägga orden: med dagens polarisering har satiren ett otroligt ansvar, i Kent Vistis mun. För Kent Vistis satir är så totalt raka motsatsen till den grejen, att överbrygga polarisering. Mm. Alltså den är ju helt raka motsatsen till intellektuell nyfikenhet och försöka förstå den andres bästa argument. Utan det handlar bara om att inhösta applåder från kören genom att igen och igen reproducera de allra slappaste nidbilderna av motståndaren. Att det finns en ganska stor efterfrågan på att någon bara ska fortsätta att dra vita kränkta män-skämten från 2014 igen och igen. Bland annat hos olika kultursidoliberaler finns den efterfrågan. Och det är ju då den marknaden Kent Wiste fyller. Alltså han är typ Björn Wimans Bagdad Bob. Mm. Och det är väl inget fel med det. Men det är ju snarare besläktat med partism än med satir. Alltså den roliga på partikansliet som får sköta Twitterkontot över partiledardebatten och raljera över allt motståndaren säger. Alltså det är ju mer i den genren, jag skulle säga att han verkar. Och det är ju inte satir direkt. Men det här är ju då DN och Visti, de är ju uppenbarligen medvetna om det. Eftersom de skriver så här på 1 april. Mm. Och det tycker jag det är extremt smart och rolig humor då. Mm. Hur liksom DN Kultur blinkar självironiskt. Genom att låta Visti se de här orden om satirens oerhörda ansvar i polariseringens tid. Ändå imponerande självdistans. Så jävla elaborerat och smart aprilskämt. Jag säger släng dig i väggen, nylonstrumpan över tv-apparaten. Vi har en ny etta på listan över tidernas bästa aprilskämt.
Jag tänkte prata lite om Ungerns vice premiärminister Zsolt-Semjén, som står anklagad för det spännande brottet renstöld här i Sverige. I samband nu med valet i Ungern så har det läckt lite bilder på Zsolt från hans jaktresor till Sverige. Och på de här bilderna så kan man bland annat se Zsolt stå och posera med en ren som han har skjutit. en öronmärkt tamren som man absolut inte fått lov att skjuta eftersom den inte är vild.
Nej. Det är för det är väl ingen som, man jagar ju inte ren.
Nej, nej, man jagar inte ren. Vi har inga vildrenar i Sverige tydligen. I Norge har de några, men det ska tydligen vara enormt svårt att ens få syn på dem liksom. Studio 1 har intervjuat Tobias Jonsson, ordförande för Grans sameby, om den här fräcka renstölden.
Ja, alltså vi, dagen före så var det ett reportage i Sameradion och de ville intervjua mig. Men jag avböjde för att jag tyckte inte det berörde mig. Och morgonen efter då ringde en kompis till mig och sa, du googlat det här namnet? Nej, sa jag, det har jag inte gjort. Då tog det bara en stund och skickade över en bild och sa han googlande, för det här fick jag fram. Ja, visst är det din pojks ren?
Och mycket riktigt var det hans pojks ren. Kallblodigt mördad av Ungerns vice premiärminister sålt Semjen.
Får jag fråga en fråga?
Ja.
Var det så att Sameradio ringde honom och frågade om han vill uttala sig om allmänt mord på ren? Och
nej.
Det kände han inte.
Nej, det, nej. Det var väl detta som de ville ha en kommentar om. Liksom. Ja. Men då kände han att det här handlar ju inte om mig.
Varför ringde de honom från början? För att han var
för att han är ordförande för Grans sameby. Han har väl någon maktposition.
Mm. Det är verkligen skillnad på andras renar och egna renar.
Den här bilden på Solt och renen har jag kikat på nu. Och den är fantastisk på många sätt. Solt ser så himla smagg ut när han poserar med den döda renen. Och jag har lite svårt att förstå varför han ser så smagg ut. Renar räknas ju som tamdjur i likhet med kor och får, och de är inte det minsta rädda för människor. Så att skjuta en ren är typ lika svårt som att gå in i ett hönshus och bara stampa ihjäl en höna. Det skulle Solt kunna göra och sen se helt smagg ut när han poserar med den på bild. Det räknas ju inte ens som jakt att skjuta en ren. Det är därför brottet rubriceras renstöld.
Är det kallas för stöld för att det är så himla lätt?
Det är nog inte det.
Nej.
Men jag tycker det borde kallas kanske renmord.
Ja, men det är jag. Alltså jag växte ju upp i Norrbotten och där är det ändå så när man kör bil där så då är det 15 renar på vägen hela tiden som man måste bromsa in för, som knappt så vill flytta på sig när det kommer en bil. Eller man känner verkligen att det är ingen utmaning alls. Och
när jag
få korn
växte
på
upp
där.
I Norrland fick vi gå 15 mil till skolhuset.
Ni var bara allmänt hon. Inte att det alls sa.
Men det lät som en sån anekdot. Snöstormen piskade i ansiktet.
Ja, just det.
Ja, men
jag kom ju inte fram till skolan på grund av all ren.
Ja, men jag tänkte renarna nafsade efter den i vägrenen.
Ja, sen kom jag inte in på kommunala musikskolan, för renarna blir ju inkvarterade. Nej, det finns inte någon lärare som kan lära dig
blockflöjt. Liksom, men precis. Jag vet inte, det kunde vara intressant med ett ögonvittne som bekräftar att det är exakt som att skjuta en ko i hagen.
Ja.
Det är det verkligen, va?
Kallas det kostöld då? Det måste det göra kanske. I alla fall, det måste ha varit en förfärlig chock för Tobias Jonsson, ordförande för Grans sameby, när han såg bilden och insåg vad det var för ren som skjutits.
Så där sitter du och tittar på en bild där du ser din sons ren och Ungerns vice premiärminister poserar med den här renen. Vad går igenom ditt huvud då?
Ja, just då är det väl lite förvånande.
Djup chock.
Men att han såg, det var hans sons ren. Känner han alla renarna till?
Han känner igen det på öronmärkningen.
Ja, det är rimligt.
I Ungern däremot så fokuserar man inte så mycket på att det var Tobias Jonssons pojksren.
Det är inte rubriken.
Utan man fokuserar mer på omständigheterna kring den här renjakten. För det verkar som att alltihop kan röra sig om ett mutbrott. Enligt tidningen Magyar Nemzet har vice premiärminister Solt Semjen fått de här jaktresorna till Sverige i gåva av en affärsman. Och det är en affärsman som har vunnit en massa offentliga upphandlingar och tjänat en jävla massa pengar på Solts politik. Man tror då att affärsmannen tackat Solt genom att bjuda honom på de här överdådiga jaktresorna som ska ha kostat över 800 000 kronor. Där man ska ha hyrt hela hotell bara för hans skull samt flugit runt i en helikopter med de skjutna renarna hängandes i snaror i luften. Som att säga, fuck you, renägare. Det finns faktiskt en bild på
men hur reagerade han
då? Dingla från en helikopter.
Är det så? De tar med den också.
Ja, ja, alltså de forslar väl den med helikopter. Det kanske man alltid gör. Men det blir liksom extra svinigt när han har liksom gått in och skjutit någon annans rygg.
Och hängde också liksom ett par underlater, en guldfisk, tre vandrande pinnar.
Döda husdjur i alla länder.
Han har så himla bra liksom inside info på bra jaktmarker, den här affärsmannen.
Gå in på kennen.
Ja, precis.
Då såg jag på bilden att det var ju lillgrabbens guldfisk. Vi har olika märkningar på dem.
De går typ in på någon så här hundgård, kanske på Södermalm i Stockholm. Och skjuter folk. Labradorer.
Flyger iväg med bilder hängande från helikopter.
Skötarna på Skansen går in och ser att Lillskansen är helt tom.
Salt har varit här! Jag blev lite nyfiken på att veta mer om den här jagande vice premiärminister. Så inspirerad av Tobias Jonssons väns uppmaning att...
Googla.
Så gjorde jag också det. Och jag hittade då en fantastisk intervju i den engelskspråkiga tidningen Budapest Beacon. Där Salt Semyon talar ut om bland annat de här jaktresorna. Och herregud, vilken jävla lirare han är. Han verkar inte alls se det här med att intervjuas om sin eventuella korruption som särskilt stressande. Istället tar han tillfället i akt att prata om sitt absoluta favoritämne, jakt. Han säger: I am a hunter. A hunter down in game is the nature of things. I accept that there are many of those who don't like hunting. I'm a hunter. Now it's hard to decide whether the good Lord has cursed or blessed me with this. Ja, Salt verkar ha fått för sig att det är jakten i sig han måste försvara. Det här med att skjuta djur och inte huruvida det är okej att skjuta någons husdjur på en jaktresa som han tagit emot som muta. Det är liksom som att han drar tidningarna på honom för att han jagar i allmänhet.
Vad blodtörsten kommer över honom så fort han är i närheten av något varmblodigt. Vad ska han göra?
Men det också, det problemet är ju att du inte är en jägare. Det är ju det som är problemet. Ja, att du mer är en bödel.
Du är bara ett sadistiskt barn som typ döda katter.
Det hade inte varit någon nyhet om du hade varit en jägare.
Ingen, Young Yu hade inte varit imponerad. Inte ens någon jägare. Om man kom hem till honom och såg all hans troféer då, bestående av eremitkräftor och amstrar.
Men i alla fall, när Salt sen äntligen uppmuntras att prata jakt och får frågan om hur många renar han egentligen fällt, så svarar han obegripligt nog: If I said on a single occasion that I hunted with this and that and down this and that, in the world of hunters this would be an offense, like violating medical or confession secrecy or indiscretion in a woman's affair.
Han beskriver alltså tjuvheder.
Salt vill inte svara på hur många renar han fällt, för i jägarnas värld, påstår han, eller skulle säga ljuger han, är det som att en läkare bryter mot tystnadsplikten eller att en man går runt och skryter om sina kvinnoaffärer. Jag vet inte om jag tycker att de här liknelserna håller, att det ska vara samma sak för en jägare att säga jag sköt tre renar i fjol som det är för en läkare att typ lägga ut en patients journal på Facebook.
Det är väl ett jätteskrytigt yrke, eller skråa.
Ja, jag tycker också det. Att det är lite bilder som fiskare liksom, ja. Bara måttar med händerna liksom.
Men han beskriver precis tjuvheder. Alltså, jag är inte en sån som gör brott med medbrottslingar och sen går omkring och berätta för folk vilka dessa medbrottslingar är.
Det kanske är liksom mer är en anda bland ren stölds
personer. Ja, det kanske finns en kodex.
Men jag kan tycka att om Salt nu var så himla mån om att hålla sina jaktbyten hemliga, så skulle han kanske inte ha poserat med ett knätryckt i en rens döda face eller så bönat runt i hela Lappland med renen dinglande från helikoptern. Får man ta hans egen liknelse med att skryta om sina kvinnoaffärer, så är ju lite det som att ha liksom fotat ett one night stand när hon sover och sen tapetseras hela Budapest med bilder på henne. Intervjun fortsätter med att Salt ombeds berätta hur de här jaktresorna till Sverige finansierats och hur mycket de kostat. Han säger: The thing is that I cannot afford to finance a foreign hunting trip. Let me note that my wife wouldn't allow it anyway. Fruar!
Det är konstigt erkännande.
Ja. Så, jag måste ju ta emot
det. Jag måste bli mutad, jag
har inte råd själv. Nej. Eller min fru skulle inte tillåta det. Tidningen frågar honom om det inte kan räknas då som korruption att bjudas på en jaktresa av en man som tjänat hundratusentals dollar på offentliga upphandlingar. Salt svarar: I am not invited by anybody as a deputy prime minister, but as a hunter. Josef Farkas invites me to accompany him on his hunting trips. It is natural that I go if he is a likable man, and it means prestige to him if I go with him. Förutom att vara extremt självgod så säger Salt alltså att han inte blev bjuden på jaktresorna i form av vicepremiärminister utan som jägare. Och om Mona Sahlin under Toblerone-skandalen bara hade sagt: jag tog inte de här pengarna som politiker utan som chokladälskare, så hade alla förstått. Det man slås av är vilken oerhört avslappnad inställning Salt Semjan har till sitt yrke, till sitt fritidsintresse och till det mesta. Det verkar helt underbart, va han? När han hjälper affärsmän göra pengar på offentliga upphandlingar så gör han det som politiker. Men när han tar emot gåvor som tack för hjälpen så gör han det som jägare. Enda egentliga problemet i hans liv är väl frugan då, som inte låter honom lägga sina egna 800 papp på jaktresor. Ja, det är ju tur att han har så många vänner i näringslivet. Ja,
det är ungens lilla Fridolf. Sålt. Men det är... Ja, just det. Men det känns som att det säger någonting om Fidesz, att han var regering som har gett deras grepp om makten
han
där.
Han är KDNP.
Okej, okay. Men så. Han är vice då till Orbán ändå.
Ja, precis. Okay.
Han är inte oroad över att åka dit.
Nej, precis. De har väldigt avslappnad relation då till mediegranskning och så.
Verkligen.
Att de känns som att de har... Man har ett hyfsat grepp om makten och man unnar sig att vara så här avslappnad.
Verkligen.
Det som.
Jag tycker också det är lite kul att Salt Semjan har så himla höga tankar om sig själv som gäst. Att han försöker liksom få det till att han är så härligt sällskap. Att någon gladeligen skulle lägga ut 800 000 kronor bara på att få hänga med honom. Utan att det skulle krävas någon sorts politisk motprestation. Tänk, man måste vara ett sånt riktigt jävla charmtroll för att någon skulle vilja lägga så mycket pengar på en. Eller så riktigt, riktigt jävla snygg.
Snygg sålt
han. Han är inte jättesnygg.
Okay.
Så det måste nog mer vara hans charm då. Eller att han är så himla liksom, bara så här, härligt oförutsägbar. Det blir liksom aldrig tråkigt när han är med på
jakten. Nej, nu tror jag också att det inte blir.
Men det där är ju en tamren.
Okej, dags för ett meddelande om våra kära sponsorer. Alla ni som är akademiker eller funderar på att bli ska ju gå med i akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Och det här gäller inte bara infödda akademiker. Varken akademikernas eller Jusek har någon sån inga invandrare policy. Nej, men det jag ska komma till är att Jusek har ett mentorsprogram för invandrande akademiker. Jusek vet att 6 av 10 jobb förmedlas via kontakter och kommer du ny till ett land kan det vara svårt med kontakter in på arbetsmarknaden. Dessutom är det så att allt för många akademiker med utländsk bakgrund har enkla jobb istället för arbeten som motsvarar deras kompetens. Det här känner ni till.
Mm.
Att på våra sjukhus kryllar av invandrare som måste arbeta som kirurger trots att de har en jättefin taxichaufförsutbildning hemifrån Iran.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det var ett skämt, men ni fattar vad jag menar. Ja. Det är slöseri med både pengar och mänskliga resurser.
Verkligen.
Att inte ha rätt personer med rätt kompetens anställd för rätt typ av jobb. Så behöver du ett professionellt bollplank som inte är en kollega eller chef och vill du ha hjälp med att få ett nätverk och kontakter som kan lossa dig in på arbetsmarknaden, gå då med i Jusek mentorsprogram. Du väljer din egen mentor och får tips och stöd av Jusek. Mentorsprogrammet vänder sig till alla yrkesverksamma och du kan gå med både som adept och mentor. Läs mer på jusek.se. Gå in på akademikernas.se och fixa ett A-kassemedlemskap. Endast 100 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Det är en A-kassa för hela karriären eftersom att du oavsett var karriären för dig alltid kommer vara akademiker. Är du eller på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare skulle du gå med i fackförbundet Jusek. Förutom då bland annat det här mentorsprogrammet jag berättade om så får du del av Juseks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Att vara med i akademikernas och Jusek kostar 361 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket.
Vad ska man skriva om? Den frågan tvingas man ställa sig varje vecka, dagen innan man ska spela in Lilla Drevet.
Mm.
Man söker efter uppslag på nätets alla nyhetssidor. Helst ska det vara både intressant och roligt. Man letar och letar. Så ser man att SR har åkt med Annie Lööf till Värnamo för att låta henne guida omkring där. Intressant såklart, men vad finns komiken? En bra tjej, en bra stad. Ja, jättekul. Nej, det är det inte, va?
Nej.
Nej.
Det är nej. Precis.
Sen ser man också att Sveriges Radio och SR då tar upp den heta och kontroversiella frågan om varför så många svenskar inte vet vad Stilla veckan står för. Den brukar alltid komma fram vid påsk. Varför är det ingen som vet vad Stilla veckan är?
Va, jag har inte ens hört talas om det.
Stilla veckan?
Mm. Är det påskveckan?
Mm, precis.
Okay.
Ibland är Sveriges Radio kusligt lik en sån där oförstående korsordsfantast. Hur vet inte folk att en renko kallas vaja?
Jag är den personen.
Panna i djupa väck. Är det ett hot mot demokratin att ingen i förorten har kunskap om vad en orv är?
Finns i ost två bokstäver. Or.
Jag åkte ut till Rinkeby och frågade, vad har ni er orvaffär? Och de stod som fågelholkar. Debatt i studiet.
Varför håller inte Sverige ihop? Varför håller det på att slits isär?
Det är den här polariseringen mellan folk som vet vad en orv är och då de som inte vet det. Hur som helst. Sen var det något av, om vi fått vår första dödsolycka där en förarlös bil är inblandad.
What?
Alla blev galna.
Alltså satt någon i baksätet på en förarlös bil och så krockade den?
Nej, förarlös bilen körde på någon.
Okej. Okay. I Sverige?
Nej, i USA.
Okay.
Alla blev jättetokiga. Fan vad folk är hårda mot förarlösa bilar.
Mm.
De har dödat en.
Nej, just det.
En har de dödat.
Mm.
Dessutom var det människans fel.
Men också superotäckt att bli påkörd av en bil där liksom inte sitter någon.
Det var tydligen en människans fel. Hon gick ut på ett dåligt sätt.
Mm, okay.
Det borde göras en sån där film om förelösa bilar som det görs om filmer där kvinnor börjar spela tennis eller när svarta egentligen får gå på universitetet.
Mm.
Att de måste vara så himla mycket bättre.
Just
ja,
det.
Men det är ju som precis, men det är ju som med AI att man är så rädd för den, ja. För att den är ungefär som
man måste vara så jävla snäll och trevlig.
Det är som vargskräcken ungefär, ja. Att en varg dödade en i Värmland senast 1880, ja. Men alla är skiträdda för vargen fortfarande. Just och så känner
det. Man
för AI. Det
tar ju fortfarande väldigt mycket hundar.
Ja, och det är inte som AI. Jag behöver inte dra den här liknelsen längre.
Nej. Det är tufft att vara föreläst. Man måste vara mycket mycket bättre än alla. Man måste anstränga sig mycket mycket mer. Men istället för detta så lanserar jag nu Lilla Drevets nya filosofiska inslag.
Mm-hmm. Spännande.
Hålla käften.
Kan inte.
Never stop being Nana.
Det finns säkert avknapp.
Man kan bara...
Jag skulle säga att jag är lätt den som pratar minst i den här podden. Och så jag väl säger någonting så bara... Kan du sluta babbla? Stäng av tjejen!
Så fort det här programmet är slut är vi tvungna att lägga dig i en sån här narkoskoma.
Sluta hota med narkoskoma.
Nej, men det är inte det att jag tycker att du pratar för mycket i allmänhet. Jag vill bara ha noll tolerans mot sånt pappaskämt tonläge.
What? Jag försöker vara uppmuntrande.
Men varför säger du inte spännande som en normal människa då? Varför ska du skoja till det när du säger spännande?
Du säger frack också för tack. Alltid. Men hur skitsamma. Istället lanserar jag nu Lilla Drevets nya filosofiska inslag.
Spännande.
Lägg av. Killar som fattar. Killar som fattar. Först ut till killar som fattar är Stefan.
Jag trodde du skulle göra liksom mer av jingeln.
Jaha, förlåt.
Du gick ändå och övade på det.
Fattar. Först ut i killar som fattar är Stefan Holm. Så här stod det i någon Värmlandstidning. Stefan Holm har aldrig varit rädd för utmaningar. Nu står han inför en ny och helt unik. OS-guldmedaljören ska sätta världsrekord i hopp över Lego. Det bästa av två världar, kommenterar Holm. Stefan Holm älskar nämligen hopp och Lego.
Det, så det blir det bästa av två världar? Ja, men ja. Det blir det kanske.
Ja, det blir ju.
Ja. Ja. Mm.
Hopp och Lego.
Bygger han Lego-hindret själv?
Ja. Mm. Man kan misstänka att detta är ett reklamjippo för att uppmärksamma att han blir delägare i ett Lego-forum på nätet.
Ja. Är det så mycket pengar att man blir, det liksom, man blir delägare?
Någon har blivit lurad. Mm. Nej, det, är säkert, det kommer säkert att gå jättebra. Jag sa samma sak om YouTube. Men, men jag tror bara att han är en kille som fattar. Det tror jag.
Mm.
Han är för gammal för att slå rekord i höjdhopp på riktigt.
Mm.
Eller hur? Men istället för att deppa över det, sitta och bli bara bitter, så hittar han på grejen hopp över Lego. Jag tror att det var 2017 som jag läste en artikel om Stefan Holm, där han var och tränade sina hoppadepter i Sydafrika. Och de hade alla liksom fått bra resultat. Men allra gladast var han över att han själv hade hoppat 1,97. Nytt Afrikarekord. Alltså nytt rekord för hopp Stefan Holm gjort i Afrika.
Just det. Han är så besatt av att föra all tänkbar statistik, ja, över sina hopp.
Precis. Han vet exakt hur bra han hoppat på olika kontinenter.
Och nu kommer ett Excel-dokument för hans Lego-hopp också.
Just det.
Startas.
Något år innan kunde man läsa detta i såklart en Värmlandstidning. Han är så jävla stor där. Stort grattis på 40-årsdagen förresten. Hur firar du den? Jag slog ett 50-årigt svenskt höjdrekord i M40-klassen. Man kan fira en 40-årsdag på sämre sätt, säger han belåtet. Vi är ett gäng här som ska ut och käka, men det blir lugnt. Det är rätt kul att veta dagen efter vad man firat, skrattar skötsamma Holm. M40 är alltså veteranklassen. Och ni hör vilken glädje detta skänker Stefan Holm. Ja. Att han är så himla glad att han genast börjar oroa sig för att supa för hårt och därför glömma bort det fina han varit med om.
Mm, mm.
Att slå ett 50-årigt veteranrekord. En del skrattar åt Stefan Holm för det. Så när han slog Patrik Sjöberg i grenen vem som har hoppat flest gånger över 2,30.
Just det.
Mm. Alltså inte högst utan mest.
Mm.
Vilken idiot, tyckte många. Speciellt tyckte Patrik Sjöberg. Att hitta på löjliga små mål och fåniga hitta på vinster. Men, vem är den största idioten? Idioten som gläds av hela sitt hjärta över minnet av att som 40-plussare i Afrika har seglat högre än någon annan över Lego. Eller de som hånar den idioten. Just det. Mm. Stefan Holm, jag sätter på mig en hatt av luft. Och för dig tar jag av mig den. Stefan Holm, en kille som fattar.
Vi har ju som ni vet i Sverige den här statsunderstödda systematiska segregationen. Sveriges motsvarighet till Sydafrikas apartheidlagar eller Nazi-Tysklands Nürnberglagar. Men vi kallar det då det fria skolvalet.
Mm.
Jag pratade om det här förut någon gång i Lilla Drevet, men jag tänkte på att det är så himla lätt förutsedda effekter, tycker jag, det fria skolvalet. Att det är så här, det är så märkligt den här förvåningen över att det kunde leda till segregation. Men att menar ni att det här kommer leda till att barn till nyanlända kan gå igenom en 12-årig skolgång utan att den enda gång komma i kontakt med ett barn med ett svenskt namn? Menar ni att det här kan leda till koncentration av elever från studie omotiverade hem på en skola och barn till engagerade föräldrar på en annan skola? Att det är Det kan inte vara så svårt att räkna ut på förhand. Det känns som att det behöver inte forskas på. Man behöver ingen mer empiri än minnet av sin egen skolgång. Att jag gick så här i en ganska stökig klass och ganska halvkass klass studieprestationsmässigt på högstadiet. Men om typ så här de 8 eleverna i klassen som hade mera studiemotivation, de som kanske kom från akademikerhem eller hade mer engagerade föräldrar, om de hade flyttats till en annan skola, alltså då hade du snabbt gått från halvkast till flugornas herre.
Mm.
Alltså det är bara så lätt intuitivt att tänka att det är det som hade hänt. Då hade det enda som hänt hela tiden varit att man varit tvungen att kalla på en sån där 21-årig kille som var lärarassistent på skolan. Och kanske heter Micke och spelade ytterback i IFK Luleå. Att han hade fått komma in i klassrummet och brotta ner Ronny som blivit sjövild. Alltså det hade varit det enda som hade hänt hela dagarna. Alltså som det var nu fanns det ju vissa andra inslag i skoldagen. men hade det fria skolvåret.
Du fick ändå liksom höra krafset av en blyertspenna ibland.
Precis. Då är det inte bara så här.
Ge dig Ronny, ge dig! Och då var man kratsch, kratsch.
Ja, exakt. Det var, det var ändå inte 8 timmar. Jag var till Ronny och höll på att hota folk med passaren. Och var tvungen att brottas ner utan mycket. Men det är det det hade varit. Men det är det det hade varit. Om det fria skolvalet funnits på samma vis, då hade det varit det enda som hade hänt hela tiden. Det borde ha varit så lätt att förutse, tycker jag. Och det är konstigt på ett sätt, hela den här grejen, för det är ju ingen som vill ha det så här heller, en segregerad skola. Alltså också högern vill ju ha en likvärdig skola. Det är liksom inte ens en höger-vänster-fråga, att även om man är emot andra former av klassutjämnande politik, så är ju stort sett alla i riksdagen överens om att skolan ska vara likvärdig. Att just skolan ska vara chansen för alla till klassresa och bla bla bla. Men det kom då en ny rapport här någon vecka från Skolverket där man undersökt skolans förmåga att kompensera för elevernas bakgrund. Och den visar då att elevernas familjebakgrund spelar allt större roll för hur bra de lyckas i grundskolan. Och det handlar då främst om föräldrarnas utbildningsnivå, men också i allt högre grad om vilken inkomst de har. Så det är då ett tecken på att skolan blivit sämre på att lyckas med det alla är överens om är en av skolans viktigaste uppgifter. Att se till att alla elever har samma chans att lyckas oavsett bakgrund. Och det här beror enligt rapporten delvis på många nyanlända och ökande boendesegregation, men också på att systemet som politikerna har skapat då förstärker den här boendesegregationen. Det här systemet med skolval och friskolor och skolpeng. Men det finns nu mera då en ganska stor enighet om att man ska försöka på olika vis parera för de här negativa effekterna av hur det fria skolvalet har fungerat och varit utformat. Det var en debattstudie mellan miljöpartistiska utbildningsministern Gustav Fridolin och Liberalernas partiledare Jan Björklund om den här rapporten från Skolverket. Och då slog Gustav Fridolin, han slog fast vad som är målet.
Barn med olika bakgrund ska mötas på samma skola. Vi ska ju rigga systemet så att de förutsättningarna finns på varje skola. Så att vi har de mest erfarna lärarna i de tuffaste undervisningssituationerna. Och så att vi oftare är tillbaka där svensk skola var när det var som starkast. Och då faktiskt direktörens barn och lokalvårdarens barn möttes på samma skola.
Det är det man alltid säger. Direktörens barn och lokalvårdarens barn på samma skola. Direktörens barn städar kanske inte sitt rum själv.
Nej.
Men ska gå i samma klass som barnet till den som städar dennes rum. Din mamma städar mitt rum, ska en elev kunna säga till en annan i klassrummet. Om vi ska ha en verkligt likvärdig klassutjämnande skola.
Var på Ronny blir sjövild.
Det var kanske det som utlöste det oftast. Att Hampus sa till Ronny, din mamma städar mitt rum. Och vi bara, Ronny är sjövild. Vi hade ingen klassanalys på den tiden.
Det enda som hade mått bra av det fria skolvalet är Ronny. Slippa höra. Alltså morsa.
Nej, men det har alltid varit lite krångligt då på ett sätt att få sitt huvud runt det här med det fria skolvalet. För målet är som sagt det här, det som Fridolin sa. Men det är då att alla ska välja fritt mellan skolor som alla ska vara exakt lika bra. Och ha exakt samma perfekta sammansättning mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund. Att det är det här att ni får välja fritt, men nu har vi upptäckt att vi måste gå in och styra lite så att ni väljer fritt rätt.
Mm-hmm.
Och det är då ganska stor samsyn om olika åtgärder för det här mellan Fridolin och Björklund.
Det kan till exempel handla om att kommuner får rätt att garantera plats på en viss högstadieskola för den som gått på en viss FT6-skola. Och då ser man ju till att på den här högstadieskolan där möts då elever från olika bostadsområden.
Ja, då ska ju de förberedelseklasserna inte placeras på de skolor där det redan är mycket invandrare, utan man placerar ut dem på andra skolor. Och jag ska säga att det också tycker jag man ska, det är kontroversiellt ibland, men jag tycker att man ska våga lägga, om man har ett stort invandrartätt område, och det finns det ju ofta i våra städer, då ska man inte ha en högstadieskola eller en gymnasieskola mitt i det området, därför att det är ju att be om segregation. Man ska ibland fundera på att lägga ner den helt och hållet och sprida ut de eleverna på andra skolor.
Okej.
Okay. Mm.
Kontroversiellt.
Ja, men det är precis. Poängen...
Så bor man i ett då, segregerat område, så kan man också vara jättelångt i skolan.
Ja, men det är på riktigt sådana förslag, att man ska bara lägga ner de skolorna och sen placera ut dem.
Vi har förlagt delar av dig på Lundsberg.
Mm. Poängen med att spela upp det var mest på att de är för massa mixtrande med kvoter och utplaceringar och bussen där vi lever hit och dit för att minska segregation. Och det är då som Jan Björklund säger att...
Om regeringen har lagt undan alla planer på att skrota det fria skolvalet så är vi beredda att säkert att diskutera de här förändringarna, till exempel de vi nu nämner.
Ja, de verkar kunna bli relativt överens om hur det fria skolvalet ska utvecklas. Men det jag undrar är om alla förslag om att bussa elever från problemområden till skolor i fina områden och allt det här mixtrandet med det fria skolvalet för att också göra om det till det perfekt klassutjämnande skolvalet, att det håller på att bli med det fria skolvalet som med löntagarfonderna när Kjell-Olof Feldt var klar med dem. Att det enda som egentligen återstår är namnet. fast att det fria skolvalet går i motsatt riktning jämfört med löntagarfonderna mot mera kommunism. Nej, men jag menar att det enda, för att de enda som har varit emot det fria skolvalet helt och hållet är Vänsterpartiet.
Mm.
Och jag tänker att de kanske borde sluta ha den positionen nu utifrån egen intresse. För det känns som att deras motståndare nu är redo att införa total socialistisk centralstyrd socialingenjörskonst så länge det fortfarande heter det fria skolvalet. Jag menar att Vänsterpartiet kanske driver att vi ska tillbaka till hur det var förr. När jag var liten. Men jag menar att förr det var mer likvärdigt, men det var ju fortfarande så att boendesegregationen hade stort genomslag. Alltså man gick i den skolan som var närmast.
Ja.
Och det var kanske blandning där lite beroende på om upptagningsområdet var både höghus och villabarn. Men det blev ju ändå rätt stor skillnad på skolorna i olika delar av stan såklart. Men om vi nu går mot det här systemet med detaljstyrd social ingenjörskonst på central nivå, att vi ska placera ut eleverna i alla klasser i Malmö så att det blir perfekt socioekonomisk spridning. Varje klass ska vara som ett Malmö i miniatyr. Alltså så här, varje inkomst- och utbildningssegment ska representeras. Alla barnen representerar ett segment var. Så här, jag är föräldrar som är lägre tjänsteman med 24 500 inkomst. Mm. Att alla...
Men gud, så att om olika skolområden kommer ringa till varandra. Har du ett hipsterbarn?
Mm. Ja, exakt.
Du kan vara två invandrare av mig.
Precis. Det, ja, exakt.
De ska, och det är mer som att samla på pocken.
Nej, men att de måste liksom, att de måste...
De har en mall de ska fylla, liksom. Så att alla ska vara...
Som hockeykort, menar.
Som att klistra in bilder i en sån fotbolls-VM-katalog. Ja, så ska varje klass vara. Och det är ju då en så mycket då bättre antisegregering skolpolitik än den Vänsterpartiet förespråkar. Eller mycket mer långtgående. Alltså än att gå tillbaka till hur det var... När vi var små, så är det så borde ju Vänsterpartiet bara säga att okej, vi ger oss väl då. Högern, ni fick oss. Vi kör väl det fria skolvalet då. Att det är dags att backa. Att det är som när jag pratade om för några veckor sedan att den borgerliga opinionsjournalisten PM Nilsson var emot miljösocialismen med skatter på fossila bränslen och sa att man istället ska förbjuda fossila bränslen som en god högerman. Och då är det bara för miljösocialisterna att lägga sig och säga okej, högern, ni hade rätt. Era sluga jävlar, vi fick oss igen. Jag känner att det är det som har hänt här också, i fria skolvalet-debatten. Att det är liksom, de försvarade, Jan Björklund försvarade fria skolvalet ända tills han har uppfunnit full kommunism, utan att han fattade själv.
Jag ser reklam också.
Yes, för din turné.
Ja, min turné sämst är fortfarande igång.
Yay.
Mer än någonsin. Och nu börjar gasen verkligen tryckas i botten på golvet då, bilgolvet.
Ni började med full fart och nu ökar ni.
Mm. Vi är nämligen att gå fortare nedförsbacke. Det är superkul och superhärligt. Gå in på sämst.se och kolla upp vad vi spelar.
Och vi kommer göra en liten livepodd vända också här framåt slutet av maj. Ja, men det är inte klart än. Biljetterna är inte släppta och så. Men ni kan ju hålla utkik efter det. Det kommer nog komma i dagarna. Lilla Drevet live i Stockholm, Malmö och Göteborg. Jag vill säga tack till Aftonbladet Kultur, Akademikernas A-kassa och Fackförbundet Ljusek. Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Vi som gjorde programmet den här veckan var Ola Söderholm, Anna Johansson och Jonathan Unge. Vi hörs igen om en vecka. Hej hej!
Hej!
Hej. Lilla Drevet.
Jonathan.
Och var ska du åka, Jonathan?
Jag ska till centralstationen.
Till centralen. Så, vänta kvar. Telefonen ska jag tända kan ha en bild där.
Ja.
Vänta superlänge.
Men... Är det 23? Jag har bråttom.
Inte 97 bättre.
Är de svarar det? Inte längre. Det får de inte orka svara längre.
Mm. Har du, är du superstressad nu eller?
Nej.
Sorry, Jonathan, om bilen till om 5 minuter.
Om 5 minuter. Jag, vi har ganska bråttom så att om det blir försenad rings det då.
Den ska vara där inom 5 minuter.
Jättebra. Tack så hemskt mycket.
Den brukar ringa när han är där.
Ah, vad bra. Tack så hemskt mycket. Hej.
Ja.